P4 Dokumentär.
På dagarna arbetar Thomas Rydén med att värdera konst på en auktionsfirma. Men på kvällarna är han detektiv. Bokdetektiv.
Hela konstvärlden är ju delvis oklanderlig men delvis ganska rutten.
En kväll stöter han på ett flera hundra år gammalt blad från en handskriven bok på en auktionssajt på nätet.
En latinsk bönbok från 1320-talet. Det är klassat som nationalskatt.
Följ med bokdetektiven Thomas Rydén i jakten på den stulna boken. En jakt som gjort honom både till en nationalhjälte och eftersökt av den italienska maffian. Jag heter Isabella Rosengren. Det är en kväll i början av 2000-talet. I en nedsutten soffa i en liten lägenhet i Lund sitter en man i 30-årsåldern. Det börjar bli sent och hans glasögon har glidit ner på näsan och håret är på ända. Men innan han slår ihop datorn för att gå och lägga sig bestämmer han sig för att slänga ett sista öga på en amerikansk auktionssajt. Endast datorskärmen lyser upp det dunkla rummet och han scrollar förbi antika mynt, slitna böcker och kitschig konst. Så plötsligt stannar han upp.
De här bladen, när jag såg dem så kunde jag ju se att de avvek genom att vara mycket mer detaljerade, finare utförda och äldre än vad de normalt är då i den här handeln.
På skärmen syns två gulnade bokblad med märkliga figurer och snirkliga ornament. Själva illustrationerna påminner om något ur en nutida barnbok.
Sen är det också en del lite absurda figurer som en apa som står på händer och kaniner som spelar tamburin och katter som spelar flöjt och allt möjligt tokigt.
I annonsen nämns inget om ursprung, men Thomas Rydén anar direkt att dessa blad är betydligt mer värdefulla än vad säljaren har koll på. Sådant hantverk kan bara ha beställts av någon kunglig.
Professionellt så kunde jag ju identifiera att det rörde sig om tidigt 1300-tal där på en gång. Jag kände igen vissa drag från de här dekorationerna. Att det rörde sig om i princip den högsta kvaliteten. Det är alltså mer eller mindre kungliga beställningsarbeten. Och de ska på något vis inte cirkulera på eBay.
Thomas Rydén öppnar försiktigt en skör gammal bok.
Tycker det är spännande. Det ger en kick att hitta saker som hör hemma någonstans.
Men han hinner inte klicka hem dem. Någon annan är snabbare och bladen försvinner från webben. Men Thomas Rydén kan inte sluta tänka på de märkliga bladen och när han några kvällar senare sitter på samma sajt tror han inte sina ögon.
Efter ett par dagar så dök det upp ett blad till och då var jag förberedd och slog till då. Och i samband med att jag vann den budgivningen så frågade jag säljaren också om det fanns fler, vilket jag misstänkte att det gjorde.
Säljaren, en äldre kemiprofessor i Montpellier i Frankrike, berätta att han har totalt 32 blad. Från början är det 40, men 4 är förstörda och 4 är ju redan sålda.
Vi förhandlade fram ett pris för alltihop och sen så portionerade han ut det. Jag kunde inte betala alla på en gång utan jag fick betala för en 4-5 blad åt gången.
Kanske tror säljaren att handskriften inte är något speciellt och har därför valt att stycka boken och sälja sidorna separat. Men, inser Thomas Rydén, han kan inte ha mer fel. Thomas Rydén bestämmer sig för att gå till botten med mysteriet och ta reda på var bladen egentligen kommer ifrån.
Här är en komplex handskrift med 8 olika konstnärer som höll på att spridas över världen, bokstavligen hade påbörjat att spridas över världen och det hade varit fullständigt omöjligt att återskapa de här om de hade så att säga, särats från varandra. Så att jag ville hålla tillbaka dem även innan jag visste att det var att de var stulna, utan det här var mer en fråga om att helheten är större än summan av delarna.
Sekelskiftslägenheten i centrala Lund är full med gamla saker. En inramad bit av ett papyrusblad med saltasalmen från 300-talet. Böcker med titlar som Codex Lindisfarensis, en bibelhandskrift från 1600-talet. Och Sacramentarium Gelasianum, en handbok från 1800-talet med böner och riter. Gamla och värdefulla saker. Men ibland gör även en konstvärderare fel. Min blick fastnar på en trekantig bild målad på vad som ser ut som träplankor på ena väggen. Den föreställer Kristus omgiven av två ärkeänglar. Figurerna har väldigt vackra glorior i guld och bilden ser gammal och därför väldigt dyrbar ut. Men det visar sig att den inte är värd någonting.
Den är falsk. Det är en målning som ser ut att vara från 1310-20-talet. Och den är målad på en poppelpanå som är från 1300-talet. Men själva måleriet är förmodligen från omkring 1900. Oerhört väl gjord förfalskning. Den såldes av en auktionsfirma som äkta.
Men det visar sig att själva panån, alltså underlaget som bilden är målad på, är från 1300-talet.
Man har tagit en originalpanå från 1300-talet av någon målning som förmodligen var helt förstörd eller inte fanns där, och så har man målat nytt. Och de var duktiga förfalskare i Italien. Utbildade konservatorer, alltså som lärde sig gammal måleriteknik, som sen omsatte det i förfalskningar för att tjäna mer pengar. Så det finns på museer över hela världen en massa falsk konst som folk har gått på.
Thomas Rydén är konstvetare och specialist på medeltida handskrifter. På dagarna arbetar han som konstvärderare på Crawford Auktioner i Lund. Han omger sig med målningar, antikviteter och skulpturer. Men trots det är det hemma, framför datorn, som han gör sina största fynd.
Ska man säga, jag har fått någon slags näsa för anomalier. Så här, vad är, det här stämmer inte riktigt med förväntningarna. Det här gör mig nyfiken och gör att jag måste komma fram till något svar. Så där. Om man nu stöter på den här nålen i höstacken, var hör den hemma?
Till en början var det dock inte böckerna som lockade. Som tonåring hade han planer på att bli konstnär.
Under gymnasietiden så fick jag i princip fri tillgång till bildsalen och grafikpress och material och allting. Och så var det en snäll bildlärare där som plötsligt sa att jag borde söka in till konsthögskola. Och det fick mig att bara nästan panikslaget sluta måla, sluta med konst överhuvudtaget. Jag var inte redo för en sån sak. Men det som hände var väl att jag hamnade på andra sidan, alltså som betraktare istället.
När Thomas Rydén började arbeta som konstvärderare blev han medveten om vad vissa människor är beredda att göra för att få det de vill ha.
Hela konstvärlden är ju delvis oklanderlig men delvis ganska rutten. Folk kan ju mycket väl sitta med saker som de vet är illegitimt utförda från något land eller att det är kultur, alltså rödlistade kulturobjekt och sådär. Men låtsas inte om det, för de tycker de har rätt att njuta av det själva. Och det tycker jag är så irriterande.
Det finns människor som är beredda att göra i princip vad som helst för att äga vackra och ovanliga antika föremål som egentligen hör hemma på museer och bibliotek.
Så fort det är en konfliktsituation som i Syrien eller IS eller så, där de faktiskt systematiskt plundrar kulturarvsområden och säljer på svarta marknaden, plötsligt dyker upp väldigt många objekt som är jättefina och fascinerande, men som inte ska ut ur landet förstås. Och det är upprörande. Ja, det är fullständigt självklart att det ska tillbaka.
Efter att Thomas fått syn på de första bokbladen köper han alltså loss säljarens hela lager, blad för blad. Månad för månad blir boken mer komplett och efter drygt ett halvår har han fått hem alla. Då ser han vad det är för slags bok.
Det är ur en tidebok, bönbok från 1320-talet. Med dekorationer på i princip varenda sida.
Han visar mig en kopia som han har låtit göra.
Bildprogrammet här är en fråga om en ung flicka lär sig dygder och sen parallellt så ett jaktmotiv där jägaren är maken. Så att det är ett giftermål där de här träffar varandra. Och det finns också en liten bild som är väldigt liten men gullig där de har... Den är inte större än en lillfingernagel här, men ett kärlekspar här. Och mannen har en jaktfalk på handen. Men den har nog kommit tillbaka från jakten, så att jägaren här har hittat sitt villebråd, det vill säga frun här. Och då är ordningen återställd.
Illustrationerna visar sig vara helt unika och gjorda av inte mindre än 8 olika konstnärer. Flera av dem mycket välkända medeltidskonstnärer.
Bara det är ganska sällsynt att det är ett sånt samarbete mellan ett flertal olika konstnärer. Och jag kunde identifiera en känd som heter Jean Pucelle, som hör till de mest berömda medeltida konstnärerna överhuvudtaget egentligen. Texten är inget speciellt med. Det är en bönbok av standardmodell. Men utförandet är liksom väldigt exklusivt.
Eftersom bilderna är så unika förstår Thomas Rydén att boken måste vara beställd av en kung. Eller åtminstone någon kunglig. När han stöter på bilden av en delfin som blåser i ett horn blir han säker.
På en enda sida i hela boken så är det ett lejon. Och det är då alltså idealförebilden för jägaren. Och bredvid den lejonfiguren så är det en konstig gestalt som blåser i ett jakthorn. Alltså ett människohuvud som blåser i ett jakthorn. Och så är det en kropp som ser ut att ha röda vingar och blå, nästan fiskliknande kropp. Just den gestalten som har den här blå fiskliknande kroppen är en delfin. Och då kan man relatera till termen dauphin på franska, som sedan dess har stått för den franska tronföljaren.
Innan termen användes för Frankrikes kunga var delfinen en symbol för härskaren i Dauphiné, som då var ett rike i sydvästra Frankrike.
Den här bilden här är alltså en ledtråd, en heraldisk ledtråd till att man har med den här Le Dauphin att göra. Och det ledde mig då till att dra slutsatsen att det är en bröllopsgåva i samband med att en fransk prinsessa Isabelle gifte sig med en Dauphin som heter Gig den 8:e.
Och så är det där med räkningen.
Det är väldigt spännande för att mormodern till den här franska prinsessan, Mao d'Artois, kände i litteraturen som en väldigt elak och manipulativ dam. Hon hade stor makt och hon anlitade ofta en illuminatör som hette Massiot. Och det finns en räkning till den här Massiot. Man vet inte för vad exakt, men den räkningen utfärdades 2 veckor före prinsessans bröllop. Och det stämmer lite för bra för att inte relatera till den här handskriften.
Prinsessan giftes bort endast 13 år gammal. Boken innehåller också moraliserande motiv.
Och de bilderna brukar man koppla till uppfostringsprogram. Alltså att man ska kunna berätta om dygder och laster. Och man ska ha temperantia, alltså en jämnmod. Man ska hålla sina lustar i schack och ha kontroll över sina känslor.
Nu sitter han där med 32 bokblad med utsökta illustrationer. Men Thomas Rydén vill såklart även ha de sista fyra bladen, de som saknas.
På den tiden kunde man spåra vem säljaren hade sålt till redan. Och jag kontaktade dem. Det var en i Arizona som jag gav ett erbjudande som man inte kunde motstå av. Och sen var det två blad till som köptes. Komiskt nog av en i Askim utanför Göteborg. Han var vänlig och så jag fick bilder av hans blad, men han ville inte släppa dem. Och sen så var det de här fyra bladen då som enligt säljaren hade försvunnit.
Och de andra fyra bladen har ju säljaren i Montpellier sagt är totalförstörda. Så för att ta reda på mer om bönbokens historia börjar Thomas Rydén söka i en fransk bilddatabas. Han letar efter samma format, samma konstnärer och plötsligt, där.
Då hittade jag till slut i Avignon ett fragment eller en portion av en handskrift som var väldigt, väldigt lik det här. Jag tänkte, det här, mina blad, måste vara ytterligare en del av samma handskrift. Det var så likt, det var samma format, det var samma kombination av konstnärer och så här.
Och vad tänkte du då?
Först var det ju någon slags oskuldsfullt. Bara var roligt att här har jag hittat en del till. Men åtminstone hittat fram till att det här hör ihop med den handskriften.
Enligt databasen finns 12 blad på stadsbiblioteket i Avignon. Men från början har boken bestått av 52 blad. Det finns alltså ytterligare blad utöver de som Thomas Rydén har hemma hos sig. Det tar några sekunder för honom att förstå.
Det var en snabb matematik. Jag hade 34 blad plus 4 blad som bara var smulor. Blir 40. Och jag insåg att jag hade de bladen då. Under loppet av några sekunder antar jag att jag blev likblek.
Thomas Rydén förstår att han sitter på en stulen kulturskatt. Han kontaktar direkt det franska biblioteket. Eller först kontaktar han en vän som arbetar med kulturarvsbrott för att ta reda på hur han bara gått iväga.
Precis när jag fick det här beskedet att de hade blivit bestulna eller att bladen var försvunna, då fick jag ju lite panik och tänkte att jag kanske var hälare eller vad gör jag nu?
Vännen menar att Thomas Rydén har rätt att få tillbaka de pengar han lagt på att köpa in bladen. Men det är inte Thomas Rydén intresserad av.
Jag beslutade väl på en gång att det är klart att det ska tillbaka. Jag vill inte hålla på och göra några ekonomiska anspråk eller dra igång en tvist för att få tillbaka pengar eller sådär. Det är lika bra att göra det till en god gärning istället för att vara småaktig och håller på att kräva tillbaka.
Biblioteket i Avignon svarar omedelbart. De är såklart både överraskade och tacksamma och säger att han måste åka ner så att det kan ske en högtidlig återlämning. Men innan Thomas Rydén hinner åka dit exploderar allt. I Avignon blev den nyupptäckta boken direkt slagträ i en politisk strid. När nyheten om att boken ska återlämnas till biblioteket når ut börjar plötsligt högernationalistiska politiker att anklaga borgmästaren för att vara hälare.
Biblioteket låg då under staden och borgmästaren och där måste det ha varit någon slags politisk motsättning mellan borgmästaren och någon politisk fraktion då. Så att de här högernationalistiska politikerna anklagade borgmästaren för att involvera sig i häleri genom att ta emot en stulen handskrift eller stulna blad.
och mitt i stormen Thomas Rydén. Och som om inte det är nog kontaktas han av en stiftelse som menar att det är de som är de rättmätiga ägarna till bönboken, inte biblioteket i Avignon. Men där drar Thomas Rydén gränsen.
Då tänkte jag, det här har inte jag med att göra, utan det får de lösa internt. Men det blev alltså någon slags rättegång mellan kommunen och stiftelsen. Och ordföranden i stiftelsen är också borgmästaren som då satt på båda stolar. Oerhört pikant situation. I alla fall så löste det sig och då blev allting frid och fröjd och vi började planera att jag skulle lämna tillbaka mina blad då på franska ambassadörens residens i Stockholm.
Under tiden, efter drygt 15 år, lyckas han till slut byta till sig de två sista bladen. De som han missade att bjuda på och som därför hamnade i Askim. Åtminstone tror han att det är de sista. Men så hamnar han av en slump på en fransk auktionssajt.
Av en ren slump fick jag syn på en auktion i Paris. Fyra blad som var de försvunna bladen. Men de var inte alls förstörda utan det var de finaste av allihop. Som säljaren hade ljugit om och behållit för sig själv. De var helt välbevarade. Säljaren hade dött och det var de efterlevande som inte visste att det var stulet som hade lagt ut dem till auktion.
De fyra sista bladen, de som säljaren i Montpellier har sagt är totalförstörda, dyker oväntat upp på ett auktionshus i Paris. Det är de vackraste av allihop. Vid det här laget har Thomas Rydén skaffat sig kontakter högt upp i den franska regeringen som snabbt ingriper. Och så var alla blad samlade igen.
Det var en viss tillfredsställelse faktiskt. Att det inte fanns någon lös tråd utan att allt faktiskt var tillbaka. Totalt sett för alla de här 40 bladen att återsamlas så tog det 18 år.
Men hur kommer det sig att sidorna i en bönbok från 1300-talet har delats upp och spridits över hela världen från första början? Enligt Thomas Rydéns efterforskningar så försvinner de mellan 1955 när de var utställda på Bibliothèque Nationale i Avignon och 1980 när samlingen ska byta lokal. Stölden upptäcks när man inventerar materialet. Därefter var man inte så försiktig med stöldgodset som alltså har delats upp i 52 olika blad.
En hel del mindre intressanta medeltida handskrifter slaktas ofta och så säljer man bladen styckevis. Och det är ju hemskt, men folk profiterar på det.
Efter nästan 20 års samlande och efterforskningar är det år 2019 äntligen dags att lämna över manuskriptet på den franska ambassadörens residens i Stockholm. Omgiven av viktiga människor från Avignon, UNESCO och det svenska kulturdepartementet och iklädd en grönbrun manchesterkostym överlämnar Thomas Rydén bladen under pompa och ståt.
Jag hade låtit en bokbindare göra en väldigt praktisk box där varje blad förvarades i en separat mapp och allting i en fint inbunden låda då helt enkelt så att det förvarades okej. Så den fick de och så visade jag upp bladen lite grann, pratade om det hela och sen var folk glada och så var det lite mingel.
Alla franskspråkiga tidningar skriver om Thomas Rydéns agerande och han blev som en superhjälte i Frankrike.
Här är från Avignon. På ena sidan och på andra sidan.
Då får han ett telefonsamtal.
Kort efter att jag lämnat in bladen hos franska ambassadören så blev jag uppringd och de frågade om jag skulle ha något emot att de utredde möjligheten att utse mig till riddare. Och det hade inget emot naturligtvis.
Det är den franska Ordre des Arts et des Lettres som vill dubba Thomas Rydén till riddare. En order som hedrar personer som gjort betydande insatser inom fransk konst och kultur. Andra svenskar som utsätts till riddare är bland annat Astrid Lindgren, Birgit Kullberg och Max von Sydow.
Och så passade de på att utse mig till hedersmedborgare i Avignon. Och stiftelsen gav mig någon medalj också som någon slags hedersdonator. Så det var ett regn av uppskattning där i Avignon.
Hemma i lägenheten i Lund, undanstoppade och fortfarande i sina journal, ligger de. Alla hans utmärkelser.
Här har vi då själva ordenstecknet. Som en, vad blir det? Inte en stjärna riktigt, men en månghörnig rosett i grön emalj och silver. Och så ett band som är grönt och vitt.
Vad står i mitten?
La République française står det på den sidan. République française och den Ordre des Arts et des Lettres.
När har man den på sig?
Ja, det är inte ofta. Det är när man har frack, högtidsklädsel. Alltså i princip doktorspromotion, Nobelfest eller sånt. Det är inte många som vet om, men det finns en litet streck. Man har det här till exempel på kavajen, så ett litet grönt streck.
Det gröna bandet på kavajslaget är ett ruban de chevalier som markerar att bäraren är riddare.
Det är sånt där man inte har tänkt på, men när man väl har blivit uppmärksammad på det så ser man ju en massa fransmän med streck i olika färger. Och det är ju inte bara den här, utan det är röda streck för hederslegionen och sådär.
Han beskriver även hedersutmärkelsen från Avignon.
På den här från alltså staden så är det påvepalatset i Avignon. Och den här bron, alltså som en halv bro över floden Rhône. Men det är den man sjunger om i Sur le pont d'Avignon. Och så på baksidan så står det bara Médaille d'honneur de la ville d'Avignon. Och så monsieur Thomas Rydén.
Men frågan är om inte hedersutnämningen från stiftelsen väger lite extra tungt.
Den sällsyntaste är väl egentligen den här från stiftelsen Fondation Calvé, som vad jag förstår bara 4 personer någonsin har fått. Det är då grundaren till stiftelsen Esprit Calvé som är på bild, och så är det deras byggnad. Men de andra som har fått den har jag sett, det är från 1800-talet och början på 1900-talet som skänkte enorma konstsamlingar till stiftelsen. Så att det känns lite ojämnt, men det är väl okej.
Men bara för att Thomas Rydén är mitt uppe i ett äventyr slutar han inte att leta efter kulturskatter. Och en kväll, några år innan alla blad till bönboken är i hamn, sitter han böjd framför datorn i jakt på ännu en antikvitet. Denna gång letar han efter en doppresent till sitt nyfödda barn.
Medan det franska äventyret pågick så fick jag då en tredje dotter som skulle döpas, och slumpartat stött på en bok som ju kanske kunde vara rolig, för den boken hade varit en dop. Present en gång i tiden. Men det var en italiensk handskrift från 1500-talets mitt.
Med den franska historien i minnet är han väldigt noga med att kolla upp att det inte är något skumt med handskriften.
Säljaren sa att han hade köpt den från ett antikvariat på den och den adressen i Turin i norra Italien. Och jag kollade på adressen och såg att ja, men det är ett antikvariat där. Stämmer, visade kvitto och allting.
Han får hem den lilla boken och börjar genast granska den.
Så jag köpte den, så bläddrade jag igenom den. En jättefin, liten handskrift.
Beundrande stryker han över den 500 år gamla pärmen. Precis som i bönboken är illustrationerna oerhört skickligt utförda. Men då får han syn på något.
Längst inne i bäcket, liksom i bandet, så var det, trots allt en stämpel. Bara ett par, tre millimeter stor. Men det var tillräckligt stort för att kunna se att det var en kunglig krona på och så någon slags vapensköld. Och då tänkte jag att den här känner jag igen någonstans ifrån.
Det visade sig vara en stämpel som tillhörde Kungliga biblioteket i Turin. Närmare bestämt Leonardo da Vincis dödsmask. Thomas Rydén gör en sökning i deras digitaliserade katalog och hittar titeln. Den ska, enligt dem, finnas på biblioteket. Men...
Alltså såna bibliotek säljer inte saker.
Han inser att boken måste vara stulen.
Och nej, vad är sannolikheten för det här? Två gånger. Och samtidigt så tyckte jag att det var spännande.
Denna gång går han mer varsamt fram. Han vågar inte kontakta bibliotekschefen direkt av rädsla för att denna på något sätt kan vara inblandad i stölden. Ett sådant fall hade relativt nyligen upptäckts i Italien. Istället hör han av sig till den italienska kulturarvspolisen.
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, som självständig konstpolis helt enkelt. Och de blev ju eldologer och sa Italy is grateful. Då tänkte jag att det här verkar vara färskt. Jag bara fick känslan av att det inte var något som hade försvunnit för flera decennier sedan. Så jag gick till den stackars polisen i Lund med denna handskrift och sa att jag vill att ni tar den här i beslag, för den är stulen och ni ska inte lägga den i ett kassaskåp med knark och vapen eller så, utan jag har fixat så att den kan vara i ett säkerhetsfall och sen får ni kontakta italienska ambassaden och se så att jag tog emot den.
Därefter händer ingenting. Om Thomas Rydén mottas som en hjälte i Frankrike går hans återlämnande av dopboken obemärkt förbi i Italien. Förvisso ringer kulturarvspolisen då och då för att informera om hur det går med utredningen. Men riddarordna och hedersutnämningar lyser med sin frånvaro. Men så en dag...
Så ringde de så att de hade anhållit en person som hade 20 000 stulna böcker i ett lager. Och det visade sig vara då en högt uppsatt, politiskt tillsatt chef för hela biblioteksväsendet. Berlusconis högra hand. Och det var en maffiagren som också var involverad med hemliga lager i källare och allt. Det dök upp i tidningar i hela världen, men helt utan mitt namn.
Det visar sig att Thomas Rydéns upptäckt har bidragit till att spränga en internationell maffiaring som har stulit och handlat med ytterst värdefulla böcker. Av den anledningen har polisen hållit hans namn anonymt för att ingen i maffian ska få för sig att söka upp honom.
Anonymiteten ska jag väl sannolikt vara tacksam för i det sammanhanget. Var har vi någon där då?
Thomas Rydén har sparat alla utklipp och utskrifter i en pärm i lägenheten. Även de på andra språk.
Daily Telegraph. Och också den här italienska. Om jag hittar. Curious book buyer uncovers art theft trail. Och så. Den här meningen är favorit nästan. He may not be Charles Xavier, but one Swedish professor just used his mental abilities to defeat a nefarious gang of art criminals.
Han må inte vara Charles Xavier, men en svensk professor använde sina mentala förmågor för att besegra ett skändligt gäng konstbrottslingar. I artiklarna benämns Thomas Rydén som den svenska professorn som har hjälpt till att besegra de ondskefulla konsttjuvarna.
Här står det Swedish professor. Jag är inte professor i svensk mening, men på engelska så säger de ju professor även om man är forskarassistent eller sådär. Den artikeln råkade komma precis som det var en antikvariatsmässa i London där min gamla professor i grekiska var. Och alla trodde att det var han som var the Swedish professor. Men han luskade ut att det måste varit jag där istället. Det har inte varit någon som har kontaktat mig och luskat ut att det är jag. Lite surt kanske att det inte förknippas då med namn i historien. Men det är ändå något att berätta om i efterhand kan man säga.
Idag är dopboken tillbaka på Kungliga biblioteket i Turin och Thomas Rydéns oro för att bibliotekschefen skulle vara inblandad i maffian visade sig vara helt onödig.
Bibliotekschefen var helt rekorderlig, det var inget konstigt med det. Han tackade ju varmt och allt jo.
Vad hände med doppresenten?
Hon fick någon sån här barnbestick istället.
Så hur känns det att ha varit med och hittat och lämna tillbaka inte bara en utan två konstskatter?
Jag tänker att det är osannolikt att man stött på något sånt här en gång. Och att göra det två gånger känns absurt. Och den italienska historien, att det rullades ut en maffiahistoria är ju inte vad jag trodde. Men det är så osannolikt men också roligt att få vara med om.
Du har lyssnat på berättelsen om bokdetektiven och jakten på den försvunna boken. Av mig, Isabella Rosengren. Producenter Ola Hemström och Sofia Kottorp. Slutmix David Hellgren. Dokumentären gjordes 2026.
Och du, om du inte vill missa några nya avsnitt av P4 Dokumentär, följ oss i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat. Så påminner vi dig.